Ja, vi har inte nästa möte förrän klockan 18, så det är inga stora problem. Frälsaren ska komma, han ska komma snart. Det är ett fantastiskt fint budskap. Jag var trött, jag gick vilse i världen. Utan hopp, utan mening och fred. Men då öppnades dörren mot ljuset. Och där stod Jesus och sa, du är fri. Jag är fri ifrån oro och fruktan. Jag är fri ifrån synd och all skam. Jag har bytt i mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri i all evighet lång. Men fastän jag nu är fri och förlåten, kommer frestaren till mig ibland. Han försöker mig binda i gårdagens synd. Men då hörs Jesu ord, du är fri. Jag är fri ifrån oro och fruktan. Jag är fri ifrån synd och all skam. Jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri i all evighet lång. Ja, jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri i all evighet lång. En underbar sång det. Det handlar om att ha en relation med levande Gud. Vad sa du? 10 sånger sa du?
Ja.
Underbar du är, kär Jesus. Tänk att jag fick komma till dig. En nåd utöver nåd, å min Jesus. Du har farat vägen för mig. Jaha. Just det. Tryggt och säkert död mig leder. Hela vägen hem till dig. Salighet och frid du bereder. Jesus, du är livet för mig. Alltid är du trofast, tack Jesus. Alltid kan jag räkna med dig. Har aldrig svikit, tack Jesus. Och du vakar över min steg. Allt vad jag behöver, du ger mig. Allting möjligt är för dig. Därför helt frimodigt jag ber dig. Med mera Jesus av dig. Skulle jag en gång bliva nedställd, då är inte du långt från mig. Du som har berett mig en boning, snart så är jag hemma hos dig. Skönt det blir att vara
där hemma. Vila ut hos dig jag får, och i jubelsången instämma, när för Lammets tron jag där står.
Helst ska man sjunga utan till, vet du. Man tittar på texten och tappar man alltihop sen. Det är fantastiskt att få sjunga om Jesus. Uppleva hans enorma nåd och kärlek. Jag sjunger till er.
Många saknar livets lycka.
Det är alldeles fel.
Många saknar livets lycka. Många saknar frid och ro, jag är helt fel du.
Får nästan be Marvitt komma upp och hjälpa mig.
Många saknar livets lycka. Många saknar frid och ro. Många lever utan trygghet, för de lever utan tro. Utan ljus när dagen svinner, utan ro för fridens skäl, utan glädje i den vässe, att i himlen blir allt väl. Tron på Gud kan allt förvandla, du ska inte frukta mer. Ut i livets storm och mörker, ljus från Golgata du ser. Tron på Gud kan allt förvandla, ge åt hjärtat kraft och mod. Tron den finner du vid korset, där på knä vid Jesu fot. Den ger ljus när dagen svinner, den ger ro för fridlös själ, den ger glädje i den visshet, att i himlen blir allt väl. Tron på Gud kan allt förvandla, du ska inte frukta mer. Ut i livets storm och mörker, ljus från Golgata du ser. Många lever utan mening, utan inre harmoni, vandrar utan mål för livet, allt är bara kamp och strid. Gud har tänt ett ljus för världen, se det stråla nu mot dig. Det är Jesus som är ljuset, och han säger tro på mig. Tron på Gud kan allt förvandla, du ska inte frukta mer. Ut i livets storm och mörker, ljus från Golgata du ser.
Tron på Gud kan allt förvandla. Ja, ska vi läsa Guds ord. Jesus, Herre, jag vill bara tacka dig för din nåd och kärlek, Jesus. Tack för att du är här, Jesus. Tack, helige Ande, för att du är här. Tack att vi får ställa oss till ditt förfogande. Tack att du vill använda och bruka oss i tjänst för ditt rike, Herre. Jag prisar dig, Jesus. Amen. Det jag skulle vilja tala om lite grann idag, det är det här med Jesus. Det är framtid och liv. Att få uppleva att det är, hur omöjligt det än ser ut, så finns det möjlighet till förändring och förvandling. Och det tycker jag är så fantastiskt. Alltså, oavsett hur människan har det, oavsett vad som händer i livet. Så när man möter Jesus, då sker förändringen. Då sker förvandlingen som är så helt fantastiskt att få möta denne Jesus. Och det står i Guds ord så här att den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Och då saknar man en ingrediens i sitt liv, i sitt hjärta, i sin framtid, i sitt hopp. Det finns liksom inte. Men när Jesus får komma in, då sker det en framtid och ett hopp och en möjlighet till förändring. Och i Efesierbrevet kapitel 6, vers 12 så står det där att det är inte mot människor som du och jag strider, utan det är mot andevärldens furstar och väldigheter. Och det vi ska läsa nu, så ska vi läsa från Markus evangel kapitel 5. Och då kommer du att förstå det här och se det mera klart, liksom vad det betyder och vad det innebär. Jag läser några versar där i Markus 5. Det är tre sammanhang här i Markus 5 och jag tänkte beröra alla tre lite grann. Det står om Jesus att han kom över till Gerasenas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande, höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna, brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna uppe i bergen och han ropade och slog sig själv med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram till honom och föll ner för honom och skrek: "Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte." Nej. Och sen så läser vi ifrån den 21 versen. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit och då han fick se Jesus föll han ned för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter ligger för döden, kom och lägg dina händer på henne så blir hon frisk och får leva." Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte: "Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk." På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Hans lärjungar sa till honom: "Du ser hur folket tränger sig in på dig och hur du, och så frågar du vem rörde vid mig." Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga." Där kan man trycka in med ett halleluja. Prisad var det här. Visst är det fantastiskt? Jag tycker det är helt otroligt. Och när man upplever det här och läser om det här så det jag kan se liksom det är att det första som vi kommer att tala lite grann om det är en uteliggare. En människa som har stora problem. Det andra som vi kommer att tala om det är en sjuk kvinna i stor nöd. I stor nöd. Och det tredje som vi kommer att tala om det är en pappa i nöd för sitt döende barn. Det är det vad de tre berättelserna handlar om. Jag tycker det är så fantastiskt. Åkalla mig i nöden. Då ska jag hjälpa dig. Och så läste han inte det sista. Och du ska prisa mig istället. Det är liksom slutsatsen av det hela. När vi ropar till Gud och han hjälper oss. Det är att vi börjar prisa honom. Och när jag läser de här tre berättelserna så är det precis det som händer med de här människorna. Alltså de kommer ifrån bundenhet. Ifrån sjukdom. Ifrån nöd och lidande. Och ångest. Och så möter man Jesus. Och när man möter Jesus, då tänds framtiden och hoppet och möjligheterna till någonting helt nytt i livet. Och det är det som är så fantastiskt. Den här mannen som var besatt här, man kan ju konstatera att han föddes ju inte besatt. Det gör ingen människa, tror jag, föds besatt. Utan under sin sitt liv, kanske i början av sitt liv, sitt tonåren och som ung man, så släppte han in saker i sitt hjärta som gjorde att det var någon annan som tog herraväldet i honom. Och börjar man med droger, då vet vi att det är andra makter som tar över. Men det kan ju vara annat än droger, det kan vara penningbegär, det kan vara andra saker liksom. Du vet, när man läser om den här rike mannen, så säger Jesus till honom: sälj allt vad du äger och gå och ge åt det fattiga, kom sen och följ mig. Och då säger mannen, eller Bibeln säger att då gick mannen bedrövad därifrån. Och det är klart att om du håller hårt i plånboken, det är klart att du blir bedrövad, för det blir ingen välsignelse av det. Utan när du öppnar upp och vill ge till Guds verk, så kommer Gud att välsigna det. När vi sen går tillbaka till den här texten, så kan vi ju konstatera att den här mannen, han levde under en falsk identitet. Det här var inte hans rätta jag. Det står i ett annat sammanhang, i ett annat evangelium, så står det att han levde naken och sprang omkring på kyrkogården och gapade och skrek. Här läser vi att han sargar sig med stenar, han gör illa sig. Vi vet att det finns många ungdomar idag som skär sig för att på något sätt få ut ångesten ur sitt hjärta liksom. Och det finns så mycket saker liksom, och man söker hjälp för att få en förändring. Det finns en längtan efter ett innehållsrikt liv, som nu är inte innehållsrikt, utan nu är det kamp och strid och vånda och ångest. Vi är skapade till gemenskap med levande Gud. Han har skapat oss för att vi ska leva med honom. Här så står det i alla fall, i det här utanförskapet som han lever, så hade man försökt att hjälpa honom. Det står att man hade fängslat honom. Man hade satt på honom kedjor. Man hade bundit honom med fotbojor. Och det står där att han hade slitit sönder kedjorna. Han hade brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Det räcker liksom inte att vi låser in människor på fängelse, på psyk. Det hjälper liksom inte människan att bli befriad. Det som hjälper människan att bli befriad, det är att få ett möte med Jesus. Att få uppleva att Jesus blir en verklighet. Talet om korset är en dårskap för den som går förlorad. Men för mig som blev frälst, så är det en Guds kraft som löste ut mig, som befriade mig. Ni vet ju, många av er, att jag har ju suttit i fängelse i många år. Och jag har upplevt drogmissbruket, jag har upplevt kriminaliteten och det livet utan Jesus. Och det hjälpte ju inte att man låste in mig. Det var ingen som hjälpte mig där, utan jag blev bara värre. Men när jag mötte Jesus, då gjorde han med mig precis som han gjorde med den här mannen. Han löste ut honom, han befriade honom och han befriade mig. Och han gav mig ett helt nytt liv och en helt ny framtid. Och nu har jag varit frälst i 50 år och det håller fortfarande. Även fast min övervakare klappar mig på axeln och undrar vad jag hade tagit. Och jag berättar för honom, jag har tagit Jesus. Då klappar man på axeln och säger, lugna ner dig, det går över. Det gick inte över. Och jag är så tacksam för att det inte gick över. Utan det var ett helt nytt liv som började. En ny helt framtid, ett hopp som tändes i mitt hjärta. För den här mannen då, när han möter Jesus här, så är det ju så att han är fylld av massor med onda andar. Välkommen! Fylld med onda andar i sitt hjärta, i sitt inre. Och när jag läser texten, så ser jag att det är en utav alla dessa 6000 onda andar som är i honom, som för talan för alla de andra. Och jag konstaterar också att när Jesus befriar den här mannen, så är det så att de här onda andarna, de kan inte göra någonting utav sig själva, utan det är Jesus som har makten över dem. Och Jesus har makten, och de måste be om tillstånd att få komma in i de svina som fanns där, när man läser vidare. Och det var 2000 svin. Och de bad, står det, Jesus enträget flera gånger om att han skulle låta dem ta plats i svin. Och det är en utav alla dessa onda andar som för talan. Så det är inte den här mannen. Han har ingen talan. Han är helt bunden och låst i alla de här onda andarna och makterna som binder honom. Men Jesus, han är herre över dem. Och så ger han tillstånd, och så far de iväg. Och vi ser att det var många, för det var 2000 svin som dog, ja, på grund av detta. Och då kan man ju gå in på en annan sida och titta. Köttpriset, hur mycket är det? Det är fruktansvärt mycket pengar, eller hur? Ja. Och de står om de herdarna som var där och vaktade där. De spriddes runt om i trakten och berättade om vad som hade hänt. Vad var det som hade hänt? Jesus hade befriat honom. I ett nu, den är nakne man, sönderskuren, söndertrasad, både i sitt inre och till sitt yttre. Så står det, om du läser vidare, så står att han sitter vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Han är befriad. Nu är det han, mannen, som är där inför Jesus, inför folket. Och de ser att här har det skett ett mirakel, ett under. Jag tycker det är fascinerande. Att få uppleva att hos Jesus finns framtiden. Där finns hoppet, där finns möjligheterna. Sen står det vidare här om den här Jairus, som var synagogsföreståndare. En högt uppsatt man i en position som kunde göra liksom att man bugade för honom när man mötte honom. Man var artig mot honom och sådär. Men han har ingen prestige. Ingen prestige. Det enda som han har när han kommer till Jesus, det är nöd för sin döende dotter. Och jag tror att kanske behöver du och jag också ha nöd för våra döende barn, som inte är på Jesus vägen utan är på väg åt helvete. Och frågan är, hur ska vi få med våra barn? Hur ska vi få med våra barn och våra barnbarn? Hur ska de komma med på vägen? Ja, vi ber varje dag, Maj-Britt och jag, för våra barn och barnbarn. Att de ska komma med på vägen. De ska vara med och tjäna Herren. Han har nöd. Han har ingen prestige. Han har bara en längtan efter att få hjälp. Och vad söker han hjälpen? Han går till Jesus. Han måste ha hört om Jesus. Han visste vem Jesus var. Han visste att hos Jesus finns möjligheterna. Det är mitt sista hopp. Och jag går dit. Jag söker mig dit. Och så söker han sig till Jesus. Och så berättar han för Jesus. Och så får han svaret. Jag följer med dig. Jesus vill följa med oss. Han vill följa med oss hem. Han vill vara tillsammans med oss hemma. Han vill ta hand om våra barn, våra barnbarn. Han vill vara där. Han vill också fylla dem med sin kärlek och sin nåd. När den här mannen har fått Jesus med sig här, ja, då kommer det hinder i vägen. Man kan ju tycka liksom att han står där och hoppar och Oj, varför är så mycket folk i väg? Det är bråttom här, det är bråttom. Hon håller på att dö. Men då står det här om den här kvinnan som hade blödningar i 12 år. Hon hade varit hos läkare och specialister, allt som fanns. Och inget hade kunnat hjälpa henne. Hon hade gett ut hela sin förmögenhet på att försöka få hjälp. Ingen kunde hjälpa. Och så finns det ett litet hopp i henne. Det tänds ett hopp. Nu skulle jag behöva ett papper och snuta med, hörni. Det finns alltså ett hopp hos den här kvinnan. Och det innebär alltså att det hoppet som tänds, det är därför att hon har hört om Jesus. Ja, då kommer det från flera håll här. Det är bra det. Och jag brukar ta med mig papper så jag kan snuta med det. Blir rörd så här. Och hon hade fått höra. Hon hade fått höra om Jesus. Och vem hade hon fått höra det ifrån? Någon som kände Jesus. Någon som hade varit på Jesus möte. Någon som hade varit med och sett när Jesus gjorde under. Någon som hade berättat. Har du berättat? Har du berättat för dina vänner? För dina grannar? För dina släktingar? Att det finns en som heter Jesus. Han är den store läkaren. Det är han som har möjligheterna i sin hand. Oavsett vad du och jag tycker, oavsett vad vi tänker, så när hoppet liksom tar slut och man inte har någon möjlighet längre, då måste det komma ett nytt hopp. Och det hoppet heter Jesus. Att få uppleva att någon talar med mig om Jesus. För mig så var det så att min mamma började tala med mig om Jesus. Och jag sa till morsan, vi har väl nog med problem. Vi blandar in Gud också. Så slog jag igen dörren och fortsatte med mina polare och jag gapade och skrek och svor. Men hon gav sig inte. Och du får inte ge dig. Du måste fortsätta berätta om Jesus. Du måste fortsätta och tala om att det är han som har makten. Det är han som har möjligheterna. Det är han som är resursen. Det är han som är framtiden. Det är han som är hoppet. Hon hade fått hört att hoppet hade tänts. Hon upplevde liksom, tänk om jag bara kom på Jesusmötet. Men den sjukdom hon hade så gjorde att hon fick inte vara bland folk. Hon fick ju inte vara där. Och då måste hon alltså klä upp sig, se ut som alla andra, fast hennes inre var i kaos. Eller hur? Och så är det, du kan inte se på människor på det yttre vad som är. Utan i människans inre så finns det mycket annat. Och därför måste du veta att ditt vittnesbörd gäller. Och ditt vittnesbörd har så stor betydelse till en förändring och möjligheter för en människa att få uppleva befrielse. Om jag bara kommer så nära så att jag får röra vid tofsen på hans mantel, då blir jag frisk. Och det är väl därför Jesus säger att din tro har frälst dig. Det var ju Jesus som frälste. Det var Jesus som gjorde förändringen. Men han säger här, din tro. Så att få uppleva att tron kommer av förkunnelse, förkunnelsen i kraft av Guds ord. Det innebär att när jag får höra om Jesus så tänds hoppet i mig och jag får en tro på att kommer jag bara nära Jesus så kommer jag bli frisk. Kommer jag bara nära Jesus så kommer också mina barn att bli frälsta. Kommer jag bara nära Jesus så kan inga bojor binda mig utan jag är befriad i namnet Jesus. Att få uppleva den här kraften, det är helt fantastiskt att få uppleva det. Och hon upplever det att kraften går in i henne. Hon känner i hela sin varelse hur hon blir frisk. Och så är det när man blir frisk. Jag kände också i hela min varelse hur jag blev frisk. Jag brukar säga att när jag blev frisk, då blev jag frisk. Herren gjorde en hjärntransplantation, heter det så. En kognitiv behandling som heter duga gjorde Herren. Och det förändrade och förvandlade. Och det gör det här också. Hon upplever förändringen, förvandlingen. Hon rör det. Och när hon rör vid Jesus, då känner Jesus att kraften går ur honom och in i den här människan. Och så är det att när du och jag vågar ta steget fram, kanske gå fram på förbön, kanske bara öppna mig, sluta mina ögon och så närma mig Jesus, så är han där. Och så upplever hon den här fantastiska förändringen och förvandlingen. Att få röra vid Jesus, att få uppleva kraften ifrån honom, uppleva hur kraften, Jesus känner kraften går ur. Han letar, han säger till sina lärjungar, nej men då, det är så mycket folk här, det är så många som trycker på, det är så många som rör vid dig. Men det var inte det som Jesus menade. Och då tänker jag så här, upplever du och jag när kraften går ur Jesus och befriar en annan människa? Är vi med då? Känner vi det? Jesus kände det och så tittar han sig runt och det som Jesus vill ha är hennes bekännelse. Han vill höra ifrån henne. Att hon berättar vad som har hänt. Vittnesbördet. Hon har hört om vittnesbördet. Nu kan hon ge ett eget vittnesbörd. Hon har fått möta Jesus. Det är fascinerande. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. vara frisk och fri från din plåga. Det kan, alltså, det kan inte bli bättre alltså. Det är helt fantastiskt. Hur gick det med synagogsföreståndaren då? Ja, han får ju beskedet av dem där hemma. De kommer rusan och säger, du, ingen idé du håller på med Jesus längre, därför att nu är hon död. Och då säger Jesus, det står att Jesus han, det står så här i vers 36. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord, utan sa till föreståndaren, var inte rädd, tro endast. Tro endast. De har fel, förstår du. Ja, ja. Och så tar han med sig tre av sina närmaste lärjungar där. Så tar han med sig mamma och pappa och så går de in i rummet. När han kommer dit hem till Jairus, där det är mycket folk där som gråter och skriker och de förtvivlade. Och de fick ju betalt för det. Och så säger Jesus, nej men hon är inte död, hon sover. Och då hånar de Jesus. Och Jesus lät ingen följa med. Bara föräldrarna, de tre lärjungarna. Så går de in till flickan. Och så tar han henne i hand. Talita kum, säger han. Lilla flicka står upp. Och genast får hon liv. Genast står hon upp. Och då tänker jag så här. När den här flickan får liv. Så är det så att den som har Guds son, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet, eller hur? Och det innebär alltså att hon blir frälst. Hon blir född på nytt. Hon är 12 år. Maj-Britt var 6 när hon blev frälst. Jag var 22. Jag vet inte hur gammal du var. Men den här flickan, hon var 12 år när hon blev frälst. Han reser upp henne. Och ska jag hårdra det här så tycker jag kanske att det blir så här också. Att när en människa blir frälst så behöver hon få andlig mat. Nu säger Jesus, ge henne något att äta. Ja. Beviset för att hon lever måste ha mat och dryck, eller hur? Men ett nyfött barn i Herren behöver andlig mat. Behöver uppleva den heliga ande. Jesus säger, kom till mig och drick, ni som är törstiga. Kom till mig och ät, jag är brödet som har kommit från himlen. Jag är det levande vattnet. Kom och drick, kom och ät utav mig, säger Jesus. Det här tycker jag är så fascinerande liksom, att få uppleva att den här 12-åriga flickan, hon blev född på nytt, fick ett andligt liv och ett andligt möte med Jesus. Ett fantastiskt kapitel som berättar om de här tre sakerna som händer här. De tre människor som är i nöd och alla andra som får höra om det här. Den här första berättelsen när det står om honom, den besatte här, att han sitter klädd och vid sina sinnen vid Jesu fötter. Det innebär alltså att någon har tvättat honom, klätt honom. Kanske rakat honom, klippt honom. Han sitter där. Det måste ju vara lärjungarna som gjorde det. Det är du och jag som har den skyldigheten. Att hjälpa människor när de kommer. Att ge dem kläder. Att klippa dem och raka dem. Att tvätta dem. Ja. Och få uppleva förändring och förvandling på det sättet. Och då står det sen om honom att han ville följa med Jesus när Jesus far därifrån. Ja, det är klart det är den enklaste biten. Att kliva i båten och åka med Jesus därifrån. Och slippa konfronteras med alla de människor som man har ställt till ett helvete för. Eller hur? Som man har gapat och skrikit och slagit kanske. Och sagt dumma saker till. Och så helt plötsligt så får han vara kvar där. Och det är ju så att Jesus han ger dig och mig en kallelse när vi blir frälsta. En kallelse. Gå hem till det dina, säger han. Gå hem till det dina och berätta vad stora ting Gud har gjort med dig. Så säger Jesus till den här mannen han vill följa med. Och så får han ett arbetsområde på 10 städer. Dekapolis, 10 statsförbund. Och så predikar han där. Ett fantastiskt fält. Alltså det var inte gjort i en handvändning. 10 städer att predika i. Ja, man skulle kalla för regionsföreståndare kanske. Han får predika Guds ord så fantastiskt liksom att få uppleva. Men han skulle börja hemma. Det är hemma som du måste börja. Hurdan är du hemma? Vad pratar du om vid köksbordet när du äter? Vad pratar ni om där? Och lyssna dina barn på vad du säger. Ja. Pratar du gott så det smakar gott i deras öron. Det hörs gott det du säger. Eller pratar du annat som gör att de inte vill vara med i kyrkan, inte vill följa med på mötena, inte vill ha med Jesus att göra. Ja, det är en stor fråga för mig, mitt eget liv, i vårt liv, Maj-Britt och mig. Hur är vi hemma? För att de ska kunna känna att de vill också ha Jesus. Herre, jag vill tacka dig för ditt eget ord, Jesus. Tack att du vill välsigna var en av oss, Herre. Tack Jesus för att det är du som är möjligheternas Gud, Herre. Du säger i ditt ord, Herre, att hur ska jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd? Ja, det är nöden, Herre, som gör att vi drivs till dig, Herre. Och jag prisar, lovar och tackar dig för din nåd och kärlek. I Jesu namn. Amen. Jesus, vi prisar dig. Jag sjunger två sånger.
Aldrig den härliga dag kan jag glömma. Frälsaren Jesus i hjärtat kom in. Hjärtarna stränga, min Jesus kan stämma. Lovsången brusar i själ och i sinn. Under av under, under av under. Tänk i vilken nåd att han såg just till mig. Under av under, under av under. Tänk att han frälste en syndare som mig. Åh, vilken trygghet av Jesus som hänglar. Ty han mig skyddar från snärjande gal. Tänk att de båda hans händer står tecknad. Och Gud av nåd jag fått bliva hans barn. Under av under, under av under. Tänk vilken nåd att han såg just till mig. Under av under, under av under. Tänk att han frälste en syndare som mig. Tänk att bland syndares myllrande skaror valde han mig till sin broder och vän. Friad från synden, dess länkar och snaror, kan jag väl annat än sjunga igen. Under av under, under av under. Tänk i vilken låg att han såg just till mig. Under av under, under av under. Tänk att han frälste en syndare som mig. Herre, när skall jag i nåd helt befatta. Du gick i döden frivilligt för mig. Salighetsunder, tänk i vilken gåta. Tänk att han frälste en sådan som mig. Under av under, under av under. Tänk i vilken nåd att han såg just till mig. Under av under, under av under. Tänk att han frälste en syndare som mig.
Amen. Stora, stora under. Nu ser jag om jag ser texten på den där. Du sa?
När Jesus dig kallar och ber dig att följa, ska du inte tveka och dröja så. Han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då då har du förslösat din sökningstid. Han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då har du förslösat din sökningstid. Nu hör du hans stämma på nytt till dig tala, och frälsningens budskap ditt hjärta rör. Hur kan du då dröja och nåden förspilla? Kan hända hans stämma ej mer du hör. Hur kan du då dröja och nåden förspilla? Kan hända hans stämma ej mer du hör. När Jesus dig kallar, du nås av en hälsning som bara kan skänka ditt hjärta fri. Han tar dina synder, det sämsta du äger, och ger dig sitt bästa till evig tid. Han tar dina synder, det sämsta du äger, och ger dig sitt bästa till evig tid.